Idag är det påsksöndag. Jesus har uppstått ifrån graven. Han har besegrat döden och dödsriket. Det är fantastiskt. Och jag kommer att ägna mig åt påskens budskap här idag. Det finns mycket vi skulle kunna tala till varandra om. Våra utmaningar som församlingar och vår tid just nu. Men låt oss koncentrera oss kring detta stora som har hänt på Golgata kors. Och vi ska börja i Saltaren. Så ska vi läsa ett sammanhang där från Saltaren 8, vers 4 och framåt. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen, stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom. En liten tid ledde honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Och i alla tider som människan har levt så har man ställts inför de här jättestora frågorna. Vad är en människa? Vem är jag och vart är jag på väg? Det är de här riktigt, riktigt stora existentiella frågorna som dina grannar, dina arbetskamrater funderar på. Vad gör jag egentligen här? När man ser upp till den här stora stjärnhimmeln, ser Vintergatan, och så tänker man, vad är då en människa? Och jag är väldigt tacksam och glad för att Guds ord blundar inte för de här stora existentiella frågorna. Utan Bibeln från perm till perm beskriver människan. Det är precis den handlar om. Vad Gud hade för tanke, avsikt med just dig och mig. Hur människan föll och hur Gud på nytt knöt ihop säcken och åtgärdade det stora som skedde. Och människan är ju skapad med en massa olika förmågor. En del är duktig på att måla och teckna. Andra kan tala och sjunga och skriva. Andra är kreativa. Vissa är väldigt praktiskt lagda. Andra är mer teoretiska. En del tycker om att använda huvud och andra använder knappt sitt huvud alls. Så här är det med oss människor. Och en som han använde huvudet väldigt lite så var ju Eva i lustgården. Kan man säga så? Hon var ju skapad med oerhörda förmågor. De skulle ge namnen åt alla djuren och gick omkring där. Men så kom den här situationen då ormen bedrog henne. Och hon tog åt av den förbjudna frukten. Gjorde det som var förbjudet. Och vi har faktiskt svårt att förstå det som då hände. Att människan så djupt föll ner i den långa djupa avgrunden. Blev fångad och fängslad av synden som kom in i världen. Och synden fördärvar ju människan helt och hållet. Det var inte bara en 30% skada som skedde. Utan det var en total ockupation av planeten när synden kom in som en inkräktare utifrån. In i skapelsen. Och det var en fruktansvärd skada som skedde. Och på något sätt så kan vi ju tycka att människan skulle ha tappat alla förmågor efter det som hände. Men det gjorde hon ju inte. Utan människan hade fortfarande förmåga att skapa, forma. Hon kunde tänka. Inte försvann fysiska och själsliga förmågor på grund av att hon föll i synd. Utan det som hände är att hon separerades ifrån Gud. Och dog andligt. En andlig död skedde, men hon levde fortfarande. Hon vandrade omkring. Hon kunde fortsätta att föda barn. Annars skulle ingen av oss sitta här idag. Sen började människan bygga sitt Babels torn. Och Gud steg ner och stoppade det här. Och då säger Gud så här att här efter ska ingenting bli människan omöjligt, vad de än beslutar att göra. Och det sa han om människor som hade vänt honom ryggen, som hade i sitt uppror försökt närma sig honom. Och när vi riktigt tänker på det här med människan, du tänker på ditt eget liv, tänker på vad människan har åstadkommit de tusentals år människan har levt här på jorden. Hon är en fantastisk kulturell varelse. Tänk vilken kultur vi har skapat som människor. Hon har upptäckt alla världsdelar, alla kontinenter. Vi har en karta idag så vi vet hur världen ser ut. Människan har seglat över haven, hon har utvunnit råvaror och förädlat dem. Känner till alla möjliga stenar som finns i marken och kan göra allt möjligt av dem. Inte människan så dålig, hörni. Hon har byggt civilisationer, utvecklat teknologi, byggt fantastiska verk, startat industrier, skrivit litteratur, konstverk, arkitektur. Allt det här finns ändå i människan. Hon har en oerhört sällsam förmåga och ett intellekt att åstadkomma saker. Trots att människan i grunden är separerad från Gud genom synden. Hon har utforskat rymden och havsdjupen. Samtidigt som allt detta har skett så kan vi säga så här. Att människan har inte överhuvudtaget utvecklats moraliskt. Håller ni med mig om det? Du vet, de som tror på evolutionen att det ska bli liksom bättre och bättre och arternas utveckling når bara framåt och det blir bara en finare och finare människa för varje år som går. Det är ju inte den utvecklingen vi ser, utan vi ser globalt sett att att synden som fördärvar människan på något sätt äter sig in i människosjälen. Så att människan i grunden moraliskt sett har inte så jättemycket att visa inför Gud. Vi håller på att fördärva jordklotet. Vi håller på att ödelägga mycket av skapelsen. Varför? Trots att vi blir bara klokare och vi har mera appar i telefonen och vi är mera digitaliserade än någonsin, så är ändå människans moraliska förfall kolossalt stort. Det har varit uppförsbacke för evolutionisterna från början och till slut. Så kommer det att vara. Allt vad människan har gjort har varit präglat av synden. Hon har gjort det i själviskhet, i högmod, hon har gjort det i arrogans. Hon har gjort det kanske i ångest, i meningslöshet. Och den andligt döda människan kan göra mycket, men hon kan inte besegra synden. Trots fantastiska förmågor så rår inte människan på syndens konsekvenser. Synden styr henne. Synden som intog människan från början bedrar henne, förleder, snärjer och till sist förgör henne. Vad betyder då detta? Om jag summerar min inledning. Teknisk excellens är inte samma som moralisk höghet. Teknisk förmåga är inte samma som en moralisk höghet. Det är en total kontrovers. Vi klarar inte av att hantera synden trots våra universitet, trots alla dessa avhandlingar som har skrivits om allt mellan himmel och jord. Vad säger då Bibeln om människans läge? Vi ska gå igenom det snabbt så ska vi tillsammans här läsa Efeserbrevet 2 från vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Och vad säger Paulus om det här, om människans situation? För det första, hon var död i synden. Det andra, hon vandrade i synden. Tidigare levde ni i synderna. Vi följde försten över luftens härsmakt, alltså det vill säga Satan. Vi var bunden, vi var fångar. Människan hade en andemakt i sig som verkade i henne och som gjorde henne ohörsam. Hon har kötsliga begärelser som hon vandrar efter. Gör vad köttet och sinnet vill. Det här versen säger som vi läste. Hon var genom sin natur hemfallen åt vredesdomen. Vi var vredens barn. En mycket utsatt situation utan Kristus. Och det här tror jag vi kan vara överens om alla, vilket samfund vi än kommer ifrån. Att människan utan Gud är totalt fördärvad, totalt utelämnad åt sig själv. Då kommer den nästa fråga. Är då människan god innerst inne? Jag har hört det här sägas många gånger. Att i varje människa finns en liten gudagnista. Ni vet, den nyandligheten talar gärna om det här. Att det finns ett litet hopp av ljus inom varje människa. Det finns en liten låga som brinner i vårt innersta av gudomlighet. Stämmer det här? Finns det en liten låga av ljus inom dig, inom den fallna människan? Vi ska läsa vad skriften säger om det. Romarbrevet 3 säger så här. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen som gör det goda. Inte en enda. Jag ska tala om för dig här idag att hela människan i roten av personligheten är helt förstörd av syndafallet. 100% fallen. Det är inte så att människan har en liten gnutta hopp och ljus innerst inne, utan människan föll 100%. Alla är totalt avsaknade av Gud. Det var en total katastrof när syndafallet ägde rum. Människan är inte god innerst inne, utan hon behöver sannoliken en frälsare. Och det här är dagens nyandlighet. Att blås liv i din lilla gudalåga som finns inom dig. Försök finna ditt lilla ljus som finns där. Men det är inte Bibelns budskap. Bibeln säger att människan är hemfallen helt och hållet till synd och fördärv. Sök en frälsare. Sök en väg ut ur ditt elände. Vad finns det då för hopp för den andligt döda människan? Egentligen ingenting annat än att vända sig mot Jesu Kristi kors. Och då säger Galaterbrevet 4 så här. Men när tiden var inne så sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Alltså är du inte längre slav utan son. Är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Jag hörde en berättelse om den här, en ung kille som var jätteintresserad av segelbåtar. Så intresserad att han snickade en egen liten segelbåt. Och han lekte med den och han var riktigt nöjd med sin segelbåt. Han målade den röd, han fixade segel på den. Och en dag skulle han prova att sjösätta den här båten. Så han gick ner till floden där, nära där han bodde. Och så la han den i sjön. Och den flöt. Den fungerar. Men så kom en bris. Och så blåste segelbåten iväg. Han tappade kontrollen över den och den for iväg och seglade iväg. Pojken hade ingen chans att rädda den. Han gick sorgsen hem utan båt. Båten var borta. Men några månader senare var han med sin pappa på stan. Så gick de förbi ett skyltfönster. Och så såg han i skyltfönstret en båt som liknade hans egen. Och så gick han in och kollade. Båten var till salu och det var ju hans båt. Han hade inga pengar men han for hem och så slog han sönder spargrisen. Tog pengarna, rusade till affären. Han köpte båten. Och du vet, pojken var glad igen. Och då han kom ut från affären så sa han till sin pappa: nu har jag både gjort den och köpt den. Halleluja. Det är precis det som Gud har gjort för dig och mig. Vet, lösningen måste komma utifrån när det gäller människans synd. Den måste till någonting utifrån. Det gick inte för människan själv att försöka ta sig i kragen, lösa syndaproblemet. Och när Jesus sätter sig ner med rådsherren Nikodemus i Johannes 3, så sitter de och samtalar och då svarar Jesus från vers 3 så här: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Då svarar Nikodemus: hur kan en människa bli född på nytt när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av ande är ande. Och Johannes skriver i sitt första kapitel: men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Tänk att få ta emot honom och bli Guds barn. Vi har alla fått den rätten. Hela mänskligheten har fått den möjligheten att ta emot Kristus Jesus, och som löste syndens problematik. Och vi har rätt att bli Guds barn på nytt. Det här är det stora, det vackra. Och ibland så måste någonting till utifrån. Och jag tänker, frälsningen och evangeliet är ju som en dörr när du sitter i fängelse. När du sitter i din håla, utelämnad åt dig själv, så öppnar någon en dörr och säger: kom ut. Föreställ dig att du sitter hos din goda vän som du tycker väldigt mycket om. Problemet är bara att med din vän har en jättestor hund som du har problem med. En stor och argsint hund som bor hos din vän. Du sätter dig i vardagsrummet och din vän är i köket och fixar lite kaffe och gör i ordning ett och annat. Och där bredvid soffan en par meter ifrån så sitter den här hunden. Den har skällt åt dig ända sedan du kom in. Och hon är i köket, din goda vän. Och hunden sitter och stirrar på dig och morrar. Visa tänderna. Du är paralyserad. Säger ingenting. Du rör inte dig. Någonting stör dig i situationen. Du får inte fram ett ljud. Du bara tittar på den där hunden och vågar knappt släppa ögonen ifrån den. Så kommer din goda vän in med kaffe. Det ryker från kopparna. Och hör hunden morra och säger: fy, tyst på dig! Och efter ett ögonblick så bara den här stora besten lägger svansen mellan benen och tittar ner och går ut genom dörren. Amen. Besten förvandlas till en liten valp. Du känner hur betrycket lyfter på ett ögonblick. Du kan slappna av och du kan vara fri att vara dig själv. Men det var inte genom din egen kraftgärning. Det behövdes någon utifrån som kom och sa, som hade kraft att lösa dig från din situation med några enkla ord. Och ibland kommer kraften utifrån. Det finns inte i oss själva, men det finns en kraft som är mäktigt verksam i oss. Det är den helige andes kraft som verkar i den pånyttfödda troende. Du har inte kraft själv över synden. Du har inte kraft själv att stå emot frestelserna. Men i dig bor en hjälte som kan frälsa. I dig bor den helige ande som verkar i dig. När du är trängd, när du är plågad, när du är ansatt, så kommer den yttre kraften in i ditt liv. Kolosserbrevet 2 säger så här att ni var döda genom era överträdelser. Och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Han tog bort allt genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna, makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på korset. Allt börjar ju med att bli född på nytt. Och många av er här vet ju det. Att det var det som gjorde skillnaden mellan mörker och ljus. Mellan ditt tidigare liv och ditt nya liv. Kanske du finns med här i vår gudstjänst. Eller du lyssnar till det här budskapet. Och du är inte säker på om du är född på nytt. Det räcker tyvärr inte med att vara bara lite religiös. Det räcker inte med att vi har lite andligt intresse. Det räcker inte med att du är skriven i en kyrka. Människans själ måste bli född på nytt. Vi måste födas av ande. Det behöver ske en omskärelse på insidan av ditt liv, i ditt hjärta. Ett ingrepp utifrån som inte kommer av dig själv. Det är endast den operationen i ditt andliga liv som kan få dig tillbaka igen in i en rätt ställning inför Gud Fadern. Att vi vänder oss bort från det gamla och vänder oss till Kristus. Vi var döda genom våra överträdelser, men han har gett oss en ny ställning. Han har gett oss en ny plats i sitt eget hjärta. Frälsningen gör människan förlåten, försonad, upprättad, befriad, rättfärdiggjord. Vi kommer in i det nya tillståndet av nåd som Gud har berett åt alla. Vi var på en påskvandring med barnen. Och vår lilla Elias skulle lösa den här knepiga frågan. Vad sa Jesus på korset? Han var inte så jättegammal. Så sa han, det är fullbokat. Han visste att det var någonting med fullbokat, sa han. Men mina goda nyheter här idag, Jesus sa inte att det var fullbokat. Och är du Jehovas vittne och lutar åt det hållet och är dragen till den läran, så då kan jag förstå att du kan tvivla på om det finns rum åt dig. För det har varit fullbokat för länge sedan. Men Jesus sa det är fullbordat. Segern är vunnen. Det är klart slut. Tetelestai säger han. Det grekiska ordet som betyder det är avklarat. Samma ord som målaren säger när han har gjort de sista penseldragen. Tetelestai. Det är klart. Det finns rum för dig. Det finns en plats för dig i Guds himmel som Jesus har förberett. Han har gått före, han har bokat rum åt dig. Och det är precis så du ska göra om du vill ha en plats hemma hos pappa. Du skickar ditt namn i förväg. Du gör en bokning här på jorden och registreras i den himmelska boken, i den stora härliga livets bok. Och en dag när du står vid porten och du har dragit ditt sista andetag och så står du där inför någon. Och du anmäler dig, så finns ditt namn färdigt. För du har skickat dig i förväg. Det här är en fantastisk möjlighet som vi har. Alla människor har samma förutsättningar. Alla har fått samma nåd. Och det som korset gjorde för dig. Vi ska gå in i avslutningen. Vad korset har gjort för dig. Det är så ofantligt stort. Vad Kristus har gjort på korset. Genom att han tog synden in i sin egen kropp. Blev gjort i förbannelse. Så att du skulle kunna få del av välsignelsen. Det första som hände var att du gick från död till liv. Vad gjorde korset för skillnad? Förbannelsen blev till välsignelse. Synd till förlåtelse. Nederlag till seger. Från ovänskap till vänskap och frid med Gud. Genom Jesu dyra blod. Från att vara djävulens barn till att bli Guds barn. Från att ha en gammal syndanatur som var bedragen och gick under. Till att vara en ny skapelse i Jesus Kristus. Från dom till nåd. Du är inte längre under en fällande dom, utan du är frikänd. Du är förklarat fri i rätten. Ingen anklagade dom kommer att dras upp emot dig. Vad du än har gjort, vad du än har ställt till med, vilken CV du än har, alla dina misslyckanden och tillkortakommanden, ingenting kommer att tas upp emot dig längre. För du står i Kristus Jesus, färdig förklarad i rätten. Du är rättfärdig, du har fått vita rena kläder och du står utan skuld och skam. För han tog ditt straff, han tog din skam och din synd. Tack Jesus. Från orättfärdighet och fördömelse till rättfärdighet. Från bojor och slaveri till frihet. Från ditt uppror och mitt uppror till lydnad i tron. Från att vara vilsen till att komma hem som den förlorade sonen. Han fick komma hem, tillbaka till pappa igen. Från orättfärdighet och egen rättfärdighet till Guds rättfärdighet. När jag var ny i tron så fick jag ganska snabbt en mycket tydlig och klar undervisning om min ställning som en kristen inför Gud. Jag lyssnade på mycket kassettband på den tiden. Sån här. Många här vet inte ens hur kassettband ser ut. Men jag levde på den tiden. Har kassettspelare. Men jag lyssnade och lyssnade och lyssnade om Kristi rättfärdighet. Om den nya skapelsens verklighet. Om att jag får sitta med Kristus på faderns högra sida. Om att min synd är sonad. Att det inte finns någon fördömelse. Han har gjort allt. Och vet ni att någonting av det viktigaste när man är ny i tron är att bli rotad i denna sanning. Att få en uppenbarelse om vad du är i Jesus Kristus. Så att inte du vacklar i din tro. Så att inte du upplever att du hela tiden lever under fördömelse, skuld och skam. Du kan falla i synd. Du kan göra synd, du kan begå misstag. Men vet du att När du kommer tillbaka till pappa så möter du inte en sträng far. Du möter inte en hård domare, utan du möter kärleken. Bara uträckta händer hela tiden. Och det här är ju helt fascinerande. Att det finns någon som orkar ta allt mitt elände om och om och om och om igen. Men det är det han är till för. Tveka inte att gå till pappa med allt. Han tar emot dig. Han är inte arg på dig. Han bara älskar dig. Han bara visar sitt stora hjärta om och om igen att han renar från synd. Du vet, det blod som Jesus göt renar hela tiden. Det har renat världens synder tidigare. Det renar synder just nu. Det kommer att rena alla synder framöver. Det kommer alltid att finnas ett blod som tvättar dig ren vad som än har hänt. Ingenting ska kunna skilja dig från Kristi kärlek. Inte far eller svärd, nöd, ångest. Inga stora misslyckanden och felval i livet. Inga kriser du har gått igenom. Inga separation eller vånda du har upplevt. Det finns ingenting som inte Jesus har upplevt. Han har varit förtrogen med precis allt som du tänker ska gå igenom. Och han ger nåd. Ut över nåd till oss. Halleluja. Han har till och med sagt i andra Petrus brev att vi har fått delaktighet av gudomlig natur. Ett nytt liv börjar. Den troende är välsignad med den himmelska världens andliga välsignelser i Jesus Kristus. Alla den himmelska världens andliga välsignelser. Jag skulle säga när det gäller ytterligare vad Jesus har gjort på korset. Jesus dog för människan på korset. Men människan dog också med Jesus. Då han dog så dog du. Jesus uppstod från de döda för henne. Men människan uppstod också med Jesus. Vi var delaktiga i både hans död och hans uppståndelse. Vi dog då Jesus dog och vi uppstod då han uppstod. Och Romarbrevet 6 säger så här. Vi tar Efesierbrevet 2 först. Att han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Jesus Kristus. Och den här sanningen som Efesierbrevet 2 talar om, den önskar jag här idag att du ska få in i din ande, in i ditt hjärta, in i din ryggmärg. Att du har en ställning i Jesus Kristus som är större och starkare än någonting annat här på jorden. Oavsett om dina fötter vacklar under dig och ditt liv är ganska skakigt, så står du på en klippa som aldrig någonsin kan vackla. För att han har uppväckt dig tillsammans med honom och satt dig med honom i den himmelska världen. Var sitter han nu? Han sitter vid faderns högra sida. Där är din ställning som en kristen. Du var en slav. Du var en syndens träl. Men han har genom sitt korsdöd gjort dig till en segrare. Så du sitter med honom vid faderns högra sida. Det är den identiteten, bästa vän, som vi behöver leva i. När fienden anklagar dig, när skulden och skammen vill komma för dina misslyckanden, så bara går du via duschen Jesu blod och så vet du att jag är fortfarande inte långt från Kristus. Jag är med honom. Jag är i honom. Jag är satt med honom i den himmelska världen, högt över alla andevärldens furstar och väldigheter. Alla demoner som Jesus segrar på korset, Satan, synden, döden, allt detta är under dina fötter i Jesus Kristus. Du sitter med honom. Du är i Kristus. Det är din identitet som en kristen. Du behöver inte gå med ett nedböjt huvud. Du behöver inte gå och känna skuld och fördömelse. Utan du kan reta på din rygg. Från att ha varit syndens träl, totalt ockuperad av synd, så har du fått en ställning. Romarbrevet 6 säger så att vi har dött bort från synden. Hur ska vi då kunna fortsätta leva i den? Vi har blivit begravna med honom i dopet. Det är klart, den död som du dog gjorde att din gamla natur dog. Och det är ju den vi begraver i dopet. För att uppstå i ett nytt liv med honom. Vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. Det är den gamla synda naturen. Den dog i april någon gång 30 efter Kristus omkring. När Jesus då hängde på korset, så hängde dynd gamla natur där, som gick under bedragen med allt elände. Romarbrevet säger att vi är sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Har vi nu dött med Kristus, så tror vi också att vi ska leva med honom. Vad innebär detta nya liv? Att vi är frälsta av nåd. Att vi är återlösta. Vi är försonade. Försonad. Vi är rättfärdiggjorda. Vi är pånytt födda. Och din position som människa är inte att du är en slav eller en träl under synden. Utan du är med Kristus och i Kristus. Du har fått ett nytt hjärta och en ny natur. Din nya natur är Guds livet som bor i dig. Det är den källan du ska ösa ur. Det är den källan, den nya naturen du ska leva ut här i den här mörka världen. Om någon är i Kristus, andra Korinthierbrevet 5, så är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Allt det gamla är förbi. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Det här är sann kristendom. Det är inte att du gör en massa ritualer, att du är lite lagom religiös. Det är inte att du följer en del symboler och har allmänt fina goda tankar, utan sann levande kristen tro är att vi förvandlas inifrån och ut, att vi blir pånytt födda och den här kraften i oss levs ut på daglig basis genom en helgelse av, och en hjälp av den helige ande. Vet ni att ser vi vår situation klar, så lever vi också ut det. Romarbrevet 8 säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Men så fort du går utanför Kristus så hamnar du i fördömelsen. Men så länge du lever i din nya identitet som ett Guds barn, så länge du lever i den nya skapelsens verklighet, så finns inte fördömelse och skulden, skammen. Utan där finns det nya livet. Och där känner du att du bärs av någon annan. För du är i Kristus. Du är kungens barn. Reta på din rygg. Så det här enkla söndagsbudskapet, så heter faktiskt just det. Från slav till att bli kungens barn. Du är en ambassadör för Guds rike. Du har blivit benådad av honom. Du står i kungens tjänst. Du får äta vid kungens bord. Du är i hans service. Du står under hans kommand. Du är i kungens tjänst. Du är inget träl, syndens träl, utan du är kungens barn. Och jag skulle önska att du som en kristen börjar se dig som kungens barn. Börja identifiera dig som en dotter, som en son till den högste. Sänk ner på dig själv. Tyck inte synd om dig som en kristen, utan det är inte så illa ställt med dig. Du har fått allt med honom. Alla den himmelska världens andliga välsignelser tillhör dig i Kristus Jesus. Och allt folket säger: amen. Ska vi be och tacka Herren?